Vi ska gå till predikaren, kapitel 12. Nu är vi i slutet av predikaren, men vi har några stycken kvar som, så vi ska inte avsluta riktigt än. Det här stycket är från vers 9 till 11, så det är 3 verser. Och även om vi är inne i själva slutordet av predikaren, så finns det fortfarande en hel bra saker att plocka ut här. Så jag planerar att det är 3. Det är den här predikan och sen 2 till predikningar från predikaren. Låt mig läsa predikaren 12 och 9 till 11. Jag läser från Svenska Folkbibeln 2015. För övrigt var predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk. Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt. De visas ord är som uddar, som indrivna spikar är deras samlade tänkespråk. De är gåvor från en och samma hede. Titeln på predikan är Heden med de indrivna spikarna. Här är ett sammandrag av vad predikaren har skrivit genom den här boken. Han talar om sig själv igen. Han talar om visdomsord och han berättar ett ordspråk om ordspråk. Han talar här om sig själv och sin förkärlek till visdomsord. Och i de 2 styckena därefter, som blir det sista, så kommer han att varna för allt för mycket studerande och sedan sammanfatta hela boken igen. Men den här texten talar om hur det är. Vishet är gott för folk och därför någonting att meddela åt andra. Församlingen, eller församlaren, eller predikaren. Han berättar alltså om sig själv, om hur han undervisade folk och om hur nyttiga ordspråk och visdomsord är. Vers 9 börjar med ordet på hebreiskan yoter, som kan översättas till för övrigt eller vad som finns kvar att säga eller fortsättningsvis. Predikaren talar om sig själv i tredje person som han började boken. Men det är författaren själv som berättar om sig själv. Och vi har identifierat honom som kung Salomo. Jag ska gå igenom det här nu också. Han talar inte om sig själv som kung, som kungen, utan om sig själv som en vis man och som predikaren. I kapitel 1 och vers 1 så säger han att han är predikaren. Han är Davids son och han är kung i Jerusalem, vilket tyder på att det är kung Salomo. Men han väljer sedan inte att betona sin kunglighet, utan betonar sig själv som predikare, som en vis man. Och använder pseudonymen predikaren. Och det här är ledtrådarna. Han är Davids son. Kapitel 1 och 1. Han var kung i Jerusalem. Han hade stor makt. Han hade stor berömmelse. I kapitel 2 läser vi om det. Han hade mycket rikedom och även många kvinnor. Alltså många fruar och bihustrur. Så vi kan lätt identifiera honom som kung Salomo. Vilket samma sak vi också kan läsa om i första kungaboken 3 och 4. Alla de här sakerna. Han hade makt, berömmelse, rikedom, många fruar, vishet som överträffade alla, skrev många ordspråk och så vidare. Motargumenten som används mot att Salomo är författaren är att ordet Davids son kan användas av alla ättlingar till David. Och hur han talar illa om kungar, eller hur han talar om att kungar är orättvisa och sådana saker. Men de här motargumenten bortser ifrån det tydliga. Salomo var vis, skrev många ordspråk. Han hade många internationella kontakter med kungar över världen och visste inte bara om sig själv som kung, hur han var som kung, utan visste också hur alla kungar var över jorden och hur det gick till med makthavare mot deras befolkningar. De här motargumenten som man för fram som är ogiltiga om att Salomo inte har skrivit boken utgår ifrån liberalteologi där man vill göra fördunkla vad Bibeln säger. Man vill ifrågasätta författarskapen och vara skeptisk in till det absurda. Så slutsatsen är att Salomo, han skrev den här boken på 900-talet före Kristus. Och det namnet han ger sig själv i boken, som översätts till predikaren eller kohelet på hebreiska, kan också tolkas på olika sätt. Antingen en predikare, och då har det att göra med hebreiska ordet för koll att göra. Eller det hebreiska ordet kahal, som talar om att samla, församla människor, eller samla ihop olika ordspråk och tillspetsade formuleringar. Så att skulle luta mot att egentligen är det inte det att han är predikare, utan att han är en församlare, någon som talar till folket, samlar folk. Han predikar för dem, men han samlar folk och han samlar ordspråk som han förmedlar till folket. Och det ser vi också i den här texten, hur han talar om hur han ständigt undervisade folket och också talar om att samla ordspråk, visdomsord. Visserligen med ett annat hebreiskt ord där, men i alla fall han var vis, som vi kan läsa om i första kungaboken 3:12, där Gud säger till Salomo: se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Han var en vis man, inte i sekulär bemärkelse att han hade världslig vishet, utan han hade vishet från Gud och undervisade i Herrens fruktan, som man talar om i ordspråksboken, att Herrens fruktan är vishetens början. Så han lärde inte världslig vishet, och det är det vi ser i den här boken också. Det handlar inte om världslig vishet, utan det handlar om Herrens fruktan också, som boken slutar det här med slutsatsen: frukta Gud och håll hans bud, för det Gud ska dra fram allt i domen. Han var en vis man som lärde folket. Han lärde sitt eget folk, sina undersåtar i Israel. Israels folk undervisade dem i Herrens fruktan. Men inte bara sitt eget folk. Vi läser i första kungaboken 4:34. Att han också undervisade alla folkslag över jorden. Från alla folk. Första kungaboken 4:34. Från alla folk, alltså alla folkslag, kom man för att höra Salomos visdom. Från jordens alla kungar som hade hört talas om hans vishet. Så inte bara undervisade han sitt eget folk, utan kungar och folk över hela jorden. Han undervisade dem om kunskap. Han undervisade dem, som vi läser om i predikaren, om Gud, om människor, om djur, om växter, om livet, om döden, om domen. Allt det här som vi sett här i predikarens bok är vad han syftar på, vad han undervisar folket om. Och vi kan läsa också där i första kungaboken 4, vers 33. Om Salomo, han talade om träden från seden på Libanon till isopen som växer i väggen. Han talade om fyrfota djuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. Han talade alltså om både vishet och kunskap, naturvetenskap, biologi, botanik, men också teologi och bibelundervisning. Och det här vi ser i hans böcker som han skrivit, predikaren, ordspråksboken och allt annat. Han var inte, som man tänker sig, en vis man som satt för sig själv i en stuga och var vis, utan han höll inte den här visheten och kunskapen för sig själv, utan han såg det också som sin plikt att föra det vidare och undervisa folket. Och inte bara sig själv eller sitt eget folk, utan folk över jorden. Det står i Folkbibeln 2015 att han övervägde. Bokstavligt talat så att han gav öra. Men det har betydelsen oavsett att det var inte bara så att han stod och talade kunskap och undervisade, utan han lyssnade också på andra. Han gav öra till andra. Han övervägde vad de hade att säga. Han tog till sig nya intryck och kunskaper, lyssnade noga på dem, läste noga. Kan det också handla om att han, det han läste och studerade noga, gav noga akt på det som han hörde och läste och lärde sig om. Han hade inte bekräftelsebias, som när man söker någonting på Google för man vill hitta det man är ute efter att hitta. Man kan hitta vad man vill på internet som bekräftar ens egna åsikter eller sina egna kunskaper. Detta gjorde inte Salomo. Han övervägde allting för att komma fram till sanningen, kunskap om sanningen. Vi har läst om hans undersökningar och efterforskningar som han gjort i kapitel 1 och 2. Där han berättar om hur han gav sitt hjärta till att lära känna vishet, kunskap, vetenskap, arbete. Hur han undersökte glädje, hur han undersökte vishet, hur han undersökte allt detta. Inte för att bekräfta sig själv, inte för att bekräfta det han själv ville komma fram till. Istället så kom han fram till en slutsats som var plågsam för honom. Han kom inte fram till den slutsats han ville komma fram till, utan han kom fram till den plågsamma slutsatsen att all möda är lönlös. Livet är plågsamt och förhatligt. Och att allting är förgängligt och lönlöst mänskligt sett under solen i detta liv. Och det enda som vi har är Gud som ger allt det goda att glädjas åt. Åt livet. Så när Salomo gjorde de här efterforskningar, han lyssnade på andra människor med kunskap. Han undervisade själv folket och lyssnade på dem. Han gav öra till dem och han läste, sökte igenom alla arkiv och böcker som fanns också på den tiden, och skriften som de hade den på den tiden. Torah och bokrullarna som fanns redan då. Och det var så här han gjorde sina, bedrev sin forskning och undersökningar. Så där, här i vers 9 och 10 står det sen att han ordnade ordspråk. Vi läser om att han skrev många ordspråk. Också det är första kungaboken 4 och 31 där det står att han skrev hela 3000 ordspråk. De ordspråk som finns i ordspråksboken bevarade. Och han sökte finna de rätta orden. Eller bokstavligt, försökte finna ord av behag. När han skrev sina ordspråk så var det ord som inte bara skulle vara torr förmedling av fakta. Utan det skulle vara på ett behagligt sätt när man läste det. Det skulle vara pedagogiskt, det han skrev. Det var inte för att det skulle behaga människor, det han skrev, utan det skulle vara riktigt, rakt och rätt, skrivet på rätt sätt. Men det skulle skrivas på ett behagligt sätt. På ett, som vi läste i predikaren, med poesi, med ordspråk, med formuleringar som är pedagogiska så att man kan lätt ta sig till kunskapen. Det var inte som en faktabok man läser i skolan eller som ett lexikon eller vad heter det, ett sånt här, en encyklopedi där det står rent faktamässigt om allting, utan han sökte finna behagliga och rätta ord för att formulera de här sanningarna med på ett sätt som var pedagogiskt när han undervisade folket, på ett sätt så att de kunde ta till sig det och förstå det på ett mer konkret plan. Som vi har också våra ordspråk i svenskan och på engelska och finska, och alla språk har de här konstiga ordspråken. Man ska inte gå över ån efter vatten, man ska inte såga av den gren man själv sitter på, man ska, den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Och sådana här ordspråk som lär oss sanningar och som hjälper oss att vi behöver inte säga att vi behöver inte säga rent faktamässigt vad en person är på väg att göra, om han håller på att såga av den gren han sitter på eller håller på att gå över ån efter vatten. Utan vi kan säga det till en person, du behöver inte gå över ån efter vatten, och så förstår han att okej, jag gör något för långsökt här nu när jag kan hitta någonting lättare här där jag är just nu. Så att vi kan också använda ordspråk i våra liv och på våra språk, när vi, så att vi kan lätt berätta olika saker för personer och visa dem rätt eller tillrättavisa dem eller föra hem en poäng vi vill få fram på ett lättare sätt. Och detta gjorde också Salomo. Han försökte på ett pedagogiskt sätt få fram de här sanningarna som han hade kommit fram till. Han ordnade de här ordspråken bokstavligt, eller det står rakt och rätt i folkbibeln, eller bokstavligt står det skriven riktighet. Han skrev ner kunskaperna, det som vi har nedskrivet här. Rätt, korrekt sanning, men skrivet på ett rätt sätt med poesi och ordspråk och olika vishetsgrepp. Och till sist var det var skriven riktighet, det var rätt skrivet, sann fakta och till sist ord av sanning. Så detta var vad predikaren Salomo ville göra och gjorde när han undervisade folket, undervisade muntligt men också skriftligt på rätt sätt försökte hinna hitta de rätta, korrekta orden. Och sen kommer ett till, så kommer ett sånt här då, där han vill förmedla hur bra, hur nyttiga ordspråk är och hur nyttig visdom är, med just ett ordspråk, om ordspråk i vers 11. De visas ord är som sporrar och som indrivna spikar är de som samlar tänkesätt eller samlar ordspråk. Han beskriver dem som sporrar först. De visas ord är som sporrar. Sporrar är ett sätt att kommunicera med djur. På ett annat ställe i Bibeln så används det här ordet om oxpikar, som var någonting man använde för att leda oxar dit de skulle. Sporrar, som vi tänker på, de är sånt man har, en ryttare har på sina skor när han rider häst eller hon, och kan sticka in de här sporrarna i sidan på hästen så att den ska springa snabbare. Den ska bli rädd. Det gör ont på hästen och så ska den ta fart och springa fortare. Det är ett sätt som, det handlar inte bara om att få dem att göra ont och springa fortare, men det är ett sätt som ryttarna använder för att kommunicera med sin häst. När de vill att hästen ska gå på något visst sätt eller vända sig på något visst sätt. Så sporrarna är ett sätt för ryttaren att kommunicera med hästen och få den att göra det han vill. Eller oxpikar, om det skulle betyda det, är det också samma sak. En spetsig sak man använder för att kommunicera med oxen, alltså arbetsdjuret som plöjer åken eller arbetar eller släpar och drar saker på olika sätt. Man ville få oxen att gå dit den skulle och använde därför en pik för att få den att gå dit. Alltså ett sätt att kommunicera med hästar eller oxar eller andra djur. Alltså, poängen är här att det är så här som människor måste lära sig saker. Inför Gud är vi människor bara som dumma djur som måste kommuniceras med på rätt sätt, på sätt så att vi kan förstå det. Gud är oändligt intelligent och vis, men vi kan inte förstå allt på det sättet. Om han skulle, det finns saker vi inte kan förstå helt enkelt. Vi kan inte förstå treenigheten, men vi har Fadern, Sonen och den helige Ande, och det är sätt för oss att, som Gud kommunicerar de här sanningarna med oss så att vi ska förstå dem. Och så är det med ordspråk också, med liknelser som Jesus använde och som Salomo använde, och det är sätt för att förmedla en poäng och kommunicera på ett pedagogiskt och lätt förstått, begripligt sätt sanningen, så att Gud ska visa oss sanningen och leda människor till rätt, dit han vill ha människorna. De visa är inte, som sagt, bara visa män i allmänhet, utan visa inspirerade män som skrev ner Bibeln. De som lärde Herrens fruktan. Vi har Mose, vi har David. Mose som skrev Moseböckerna. David som skrev psalmerna. Salomo som skrev detta och många andra som skrev Bibeln, som Gud använde. Gud inspirerade de här människorna för att berätta sanningen och hur vi ska leva. De är som sporrar också för att de är hugger in i människans hjärta. Som Hebreerbrevet 4:12 säger, Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att de skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det här är Guds ord, de visas ord. Guds ord förmedlat genom de visa är som sporrar och som ett skarpt svärd. Och som vi läser om i Apostlärningarna 2:37, hur det hugg i hjärtat på dem som, när Petrus predikade evangelium för judarna som hade korsfäst Jesus, predikade de om uppståndelsen, och de fariseerna och judarna som var där, de kände hur det hugg i hjärtat på dem när Petrus predikade Guds ord. Så ordet är som sporrar. Och sen kommer nästa ord, som indrivna spikar, är samlingars ägare, bokstavligt, eller samlingars mästare, eller tolkat som samlade ordspråk. De är som indrivna spikar, medan sporrar är någonting som du, som används tillfälligt lite då och då, när det behövs. Det kan vara om muntlig undervisning, så kan de här indrivna spikar, de samlade ordspråken, de nedskrivna ordspråken, de är ännu mer effektiva, för de är inte bara en tillfällig sak som ryttaren använder på hästen, utan en indriven spik är något som är mer permanent, någonting som håller fast en planka mot en annan planka. Någonting som befäster och inskärper sanning. Samlade ordspråk, samlingar är mer permanenta och skyddar mer. En annan alternativ översättning som används, som jag tror är fel men ändå intressant, är att det är som spikade staketpinnar, så att det är som ett beskyddande staket. De här insamlade, samlade, nedskrivna ordspråken är som ett fast staket, ett skydd från utsidan och ramar att hålla sig inom. Och till sist ger han all ära åt Gud. De är givna av en enda herde. Det är inte hans egen vishet, det är inte människors vishet. Han ärar inte sig själv för sin vishet, utan säger att den här visheten, den kommer ifrån en enda herde, och det är förstås Gud, och närmare bestämt Herren Jesus Kristus själv. Men där i Gamla testamentet så är det inte lika tydligt, men många exempel över hela Gamla testamentet, i profeterna och i psalmerna, så beskrivs Gud som herde över sitt folk Israel. Och sen vidare i Nya testamentet så förtydligas det att Kristus, Jesus, är den här herden över sitt folk, församlingen, som man säger i Johannes 10:11, jag är den gode herden och mina får, församlingen, hör min röst. Här är också ett sätt som också herdar använder verktyg för att kommunicera med sina får. Kanske inte sporrar eller pikar, men de använder herdestaven för att ibland slå till fåren så de ska gå rätt, eller visa dem en rak linje vart de ska gå någonstans, eller föra dem lätt med lätta klappningar med käppen eller staven. Så ordspråken här som Salomo ger är givna av Gud, av en enda herde. Salomo bekänner här att han är under inspiration av Gud när han skriver ner dessa visdomsord. Precis som hela skriften, 2 Timoteus 3:16, hela skriften är utandad av Gud. Så vishet kommer från Gud och den är god och nyttig för alla människor. Visheten är gåvor från herden. Och detta är närmare bestämt Bibeln. De samlade, nedskrivna, inspirerade orden från Gud. Detta är Bibeln. Hebreerbrevet 1:1-2. Gud har talat genom profeterna, genom sin son. 2 Timoteus 3:15-17. Där Paulus skriver till Timoteus: och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud. Gud har alltså uppenbarat sig och talat genom profeter och genom sin son. Och dessa uppenbarelser och ord har skrivits ner och samlats ihop och bevarats i de här heliga texterna eller skrifterna. Och alla dessa texter finns samlade och bevarade ända till idag i Bibeln. Och detta är Guds ord. Petrus skriver i 2 Petrusbrevet 1:20-21: framförallt ska ni veta att ingen profetia har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Bibeln. Och det är det Salomo talar om här också. Gud, herden, har inspirerat Salomo till att skriva ner sin vishet. Men inte bara Salomo, utan alla de som skrivit Bibeln. Vi ser hur Bibeln själv bekräftar att den är Guds ord. Gamla testamentet säger gång på gång att den är Guds. Det är ord från Gud. Både här, i den här boken och varje bok. Och den utlovar också och vittnar om Nya testamentet som skulle komma. Att det också är Guds ord. Det nya förbundet som skulle komma. Samtidigt, även Nya testamentet bekräftar sig själv. Det är självautentiserande. Bekräftar sig själv och att Gamla testamentet är Guds ord. Jesus säger att hela lagen, profeten och skrifterna, han bekräftar att de är Guds ord. De är auktoriteten. Och han bekräftar apostlarna som skulle komma efter, som han sände ut, att de var bemyndigade av honom genom den helige ande, inspirerade att föra vidare, undervisa mer om sanningen. Så Bibelns alla böcker bekräftas av sig själva och av andra böcker i Bibeln. Så vi har ett nätverk i Bibeln av böcker som bekräftar varandra och visar att de här är Guds ord, det här är Guds ord. Petrus, apostel, inspirerad av Jesus, den helige ande, bekräftar att Paulus är också en apostel inspirerad av den helige ande och skriver att hans brev är en del av övriga skrifterna. Eftersom Bibeln är Guds ord, den högsta auktoriteten, så måste den av sin egen natur hänvisa till sig själv. För den har ingen högre auktoritet att hänvisa till. Så den måste göra ett nätverk av bekräftelser av sig själv och ett cirkelargument. För om den inte gör det, om den skulle vila på yttre bevis eller omständigheter, så skulle den inte vara högre auktoritet. För då skulle de sakerna vara högre auktoriteter. Men i alla fall, vad jag försöker säga är att Guds ord kommer från Gud, och all vishet kommer från Gud och är nyttig för andra människor, eller för alla människor. Och det innebär att den ska meddelas till människor, den ska föras vidare, den ska meddelas till andra. Som Salomo undervisade folket för att det var nyttigt för dem. Han var inte som sådana här visa män vi tänker på, som sitter uppe i bergen eller i en stuga, eller som tibetanska munkar när man ska klättra upp för massa trappsteg upp för ett berg i flera dagar, och sedan kommer man upp till den vise tibetanske munken som sitter där och är vis, och så ska man försöka dra ut visheten från honom för han är bara tyst och en eremit. Nej, så är det inte i Guds begrepp. Det sanna begreppet av vishet, det är att visheten ska förmedlas vidare till människor så att de ska leva på sätt som behagar Gud, för att det är det Gud vill. Det är nyttigt för människor att veta vad som är Guds vilja och hur de ska leva för att behaga Gud. Som vi läser i 2 Timoteus 3:16, hela skriften inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. För det är detta som är den nyttiga visheten, det är den som fostrar, som gör människan fullt färdig och väl rustad till goda gärningar, alltså till ett liv som behagar Gud. Och det är skriften som är detta, och det är skriften som är tillräcklig för allt detta. Den är tillräcklig för att människan ska bli fullt färdig, rustad för varje god gärning. Det är den vishet som kommer från den enda herden och ingen annan. Ingenting utanför Bibeln eller människors tankar eller något som någon säger kommer från Gud utifrån som inte är med i Bibeln. Nej, hela skriften. Ingen påve eller kyrkotradition eller extra tillägg behövs för att fostra människan i rättfärdighet, för att bli fullt färdig, utan hela skriften och endast skriften är tillräcklig för att fostra människan, tillrättavisa, bestraffa och göra människan vis, så att hon lever på ett sätt som behagar Gud. Den föregående versen före detta stycke, vers 8, och hela temat, hela punchlinen för predikarens bok är att allt är förgängligt. Världen som den är går mot sitt slut och är förgänglig, och det är lönlöst att arbeta för saker som bara kommer att vara i detta liv. Det han vill betona är att det enda beständiga är Guds vishet, och att tänka på den kommande domen och var man ska spendera evigheten. Och detta är Guds eviga vishet, framförallt som når sin kärna, sin kulmen i evangeliet, om Jesus Kristus. Som Paulus skriver i första Korinthierbrevet 1:21. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Så det här visheten är Kristus själv och evangeliet. Och vidare utifrån det, det är det som all vishet kretsar kring, det är det som precis allting kretsar kring, det är Kristus och honom korsfäst och uppstånden, evangeliet. Det är detta som är de allra mest behagliga orden, de ord av behag som vi läser om i vers 10. Evangeliet, glädjebudet, glädjens budskap. Vi läser om de indrivna spikarna som drevs in i hedens egna händer för våran synd. Detta var Guds vishet för att frälsa syndare. För att kunna frälsa syndare så drev han in dessa spikar och straffade Jesus i vårt ställe, så att vi lagligen kunde bli förlåtna och frikända från våran skuld och dom. Det här är den visheten, evangeliet, som ska förkunnas över hela jorden, gå ut över hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den ska tillkännages för alla människor och appliceras på de som applicerar det och omvänder sig. Evangeliet måste appliceras på personer så att det budskapet om att Jesus har dött för syndare ska gälla de personerna. Och det är bara de som själva som applicerar det på sig som får det applicerat på sig. Vad jag försöker säga är att evangeliet ska förkunnas för alla människor. Evangeliet om att Jesus har dött ska förkunnas för alla människor. Men det är bara de som omvänder sig och tror på Jesus som Jesu död appliceras och tillämpas på, som Jesu död gäller för. All vishet måste appliceras och tas till sig. Vi läser om detta i Dordrechts lärosatser från holländska reformerta bekännelsen om skyldigheten att kungöra evangeliet för alla. Evangeliets löfte är att vem som helst som än tror på Kristus korsfäst inte ska gå under utan ha evigt liv. Detta är ett löfte som urskilningslöst ska kungöras och erbjudas med befallningen om omvändelse och tro för alla folk och människor till vilka Gud i sitt välbehag sänder evangeliet. Men många som kallas av evangeliet omvänder sig inte eller tror inte på Kristus, och det beror på inte för att Kristi offer som uppoffras på korset är defekt eller ofullkomligt, utan det är deras eget fel. De går under i sin otro. Och tron är en Guds gåva. Var och en som verkligen tror och befrias och räddas från synd och undergång genom Kristi död. De som lyssnar och får det till sig tillämpat på sig själva får död i Kristi blod tillämpat på sig så att de blir förlåtna. De som gör detta, de har fått detta givet i Kristus endast av Guds nåd, som han inte är skyldig någon. Så det här kommer också från herden själv. Det är att en människa får höra visheten, evangeliet, och är vis nog att verkligen lyssna och tillämpa och omvända sig och tro. Det är också givet av Gud själv. Detta är Guds vishet i att frälsa sitt folk. Folk som inte hade gjort det av sig själva, eller sin egen kraft, eller sin egen vilja. Det gjorde Gud och såg till i sin vishet. Och så är det alltid. Det var sant då, Salomo, det är sant allmänt, och det är sant en dag, än idag, att mänskligheten alltid behöver och måste undervisas om Guds vishet, undervisas i vad Bibeln säger, undervisas i vad Gud har för krav på människan, undervisas i vad Guds lag är. Undervisas i om hur de inte har lytt Guds lag utan syndat emot den. Och Guds folk i Gamla testamentet skulle vara ett ljus bland folken för att visa vad är Guds krav på mänskligheten, vad är Guds lag och vilja för mänskligheten. Och på samma sätt är det för församlingen idag. Vi ska predika lagen. Vi ska visa vad är Guds vilja och lag för varje människa. Vi ska vara ljus för människor på det sättet. Visa dem vad som är Guds vilja. Visa dem när de syndar, när de bryter mot Guds lag. För att det leder till att de får insikt om sin synd. Så att de kan förstå varför de behöver bli frälsta. Och sedan kan man och ska man berätta den centrala högsta visheten, evangeliet. Om hur människan har syndat mot Gud. Brutit Guds lag. Ljugit, stulit, missbrukat Guds namn, dyrkat avgudar, hatat sin medmänniska, hatat Gud och alla dessa onda och syndiga saker som de bedriver. Men att Gud, trots att de förtjänar all evig fördömelse och förbannelse i sjön som brinner av eld och svavel under Guds vrede, så har Gud försett dem, försett människor med en frälsare, med Jesus, som dog i syndare ställe för att betala priset, betala böten, ta på sig det straff som människor förtjänade. Dö på korset under Guds vrede och lida för vår synd. Dö, begravas och återuppstå på tredje dagen. och ge evigt liv, fullt betalt och förtjänt av Jesus, åt alla som ångrar sig och omvänder sig och tror. Det är detta som är evangeliet, Guds vishet, som ska förmedlas och undervisas om för alla folk. Både lagen, Guds krav och sedan evangeliet. Även Guds församling behöver undervisas i hela Guds rådslut i Bibeln. Gud, som vi sett, är våran herde och vi är hans får. Och han leder oss med visheten i sitt ord. I psalm 95 och 7 står det: han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Det är Gud som har äran för all vishet. Och det är hans ära vi ska göra allting för. Och det är honom vi ska ge all ära för allting. Inte ens det att vi är frälsta och intagna i församlingen har vi någon del i. Utan det är han som helt har äran för det. Det är han som har äran för all predikan som kommer och som är utifrån hans ord. Gud är som herden Kristus som vallar sitt folk, sina får, församlingen. Som vi läser i psalm 23: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Här använder Gud instrumenten, käppen och staven, för att kommunicera med oss med sitt ord. Jesus är den stora herden, fårens stora herde, i Hebreerbrevet 13:10. Och hur han använder sina sporrar på ett ömsint sätt, inte som en elak ryttare som hugger hästen i sidorna med sina sporrar eller piskar, utan han använder käppen på en trubbig käpp som inte är vass, men som är rak och tydlig och fast, och som också tröstar fåren. Han har sänt den helige ande för att leda oss vidare i sanningen. Johannes 6:12-14. Detta gjorde han genom att inspirera apostlarna som skrev resten av Nya testamentet, för att så inleda församlingen i hela sanningen om honom själv. Visheten ges av den helige ande som gåva till hans folk. Det är en av den helige andes gåvor. Och saker vi också sägs i Jakobs brev ska be om som en god gåva som Gud ger när man ber om vishet. Den stora herden har sina underherdar, som vi läser om i 1 Petrus 5:2-4. De äldsta i församlingen som ska vara herdar för Guds jord. Och sen talade om den stora herden, överherden, som ska ge dem segerkransen. Även Jesus säger till Petrus själv: älskar du mig? Håller du av mig? Håller du mig kär? Var då en herde för mina får, för mina får på bete. Detta är de herdar som Gud sätter in i församlingen för att undervisa och leda dem vidare på bete i hans ord. Och i synnerhet då hur Kristus är den gode herden som ger sitt liv för fåren i Johannes 10, för sin församling. Så vi som församling ska vara visa på detta sätt och undervisa varandra i Guds plan och vilja, Guds lag som han använder, så att vi ska lära oss för att vandra i helgelse och behaga honom. Ständigt undervisa och påminna varandra om evangeliet. Och icke-troende, undervisa dem om Guds lag, om hans krav, om synd, om deras behov av frälsning genom evangeliet. Vi sporrar också varandra med Guds ord. Som sagt, skriften är nyttig för undervisning, bestraffning, tillrättavisning och undervisning och fostran i rättfärdighet. Vi kan alla undervisa, bestraffa, förmana och tillrättavisa och fostra varandra i rättfärdighet, så att vi tillsammans hjälper varandra att bli fullt rustade för varje god gärning som Guds folk. Och som ordet sporre används också i Hebreerbrevet 10:24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och vi gör som sagt inte detta med högmod för att ära oss själva, utan för att ära Gud. Vi bejakar att detta ger Gud till oss. Och det kommer inte av vår egen duktighet eller brahet. Som det står i 1 Korinthierbrevet 4:7. Det du har fått som en gåva, om du har fått det från Gud, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Vi ska inte skryta med det vi har fått. Vi ska ära Gud. Både för att vi är frälsta och för att han ger oss hjälpen och visheten. Lyssnar du som är kristen till Guds visdomar och helgas i dem? Behöver inte upprepa så mycket mer. Läs Bibeln. Ta till dig och tillämpa det du läser. Lyd vad du läser. Ta emot undervisning och råd från de herdar som han har satt i församlingen, eller från andra kristna, från varandra, från predikan. Ta emot bibliska förmaningar, som vi gör här i predikningarna, när vi predikar, som jag försökt göra här, genom Guds kraft förstås, utifrån predikaren, har jag försökt att undervisa och tillämpa Bibelns visdomar. Och det kommer ifrån Gud. Ära Gud för allting och lev för hans ära. Men ni som inte är hans får och han inte är hans herde, det står om er i Matteus 25:32. Alla folk ska samlas inför människosonen Jesus, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Det finns getter som inte har herden som sin herde. Ni är inte hans får. De här visdomsorden från Bibeln är inte ord som behagar er. Ni känner inte att detta är ord av behag för er. När ni hör evangeliet så är det inte ord av behag för er. För ni är kvar i eran synd och i ett förhärdade hjärta. Fram tills dess ni blir födda på nytt. De här orden är bara som vassa sporrar och som spikar som genomborrar ert hjärta. Ni känner hur det hugger i er när vi förmanar era synder. När vi talar om hur ni inte kan frälsa er själva. När vi talar om hur ni lever fel. Ni lever inte på sätt som behagar Gud, som följer Guds lag. Ni vill inte. Och ni säger till och med att ni blir sårade och kränkta av att höra de här sakerna. Men det ska såra, det ska hugga i era hjärtan. Det borde hugga er i hjärtan som det gjorde för många i Bibeln. För människorna i Bibeln som fick höra evangeliet, att det hugg till i hjärtat på dem. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Du, all din synd ligger öppen för Guds allvetande ögon, och du måste stå till svars för all den ondska och synd och vidrighet som du har bedrivit genom ditt liv. En dag så ska du stå inför hela världens domare, Gud allsmäktig själv. Allvetande, vet allt du har gjort, vet all synd som du har begått, och han är heligt och rättfärdigt vred på dig för all din synd, för allt det onda du gjort när du förnekat, hatat honom, dina medmänniskor, och levt egoistiskt och syndat och ljugit och stulit, förtalat, bedrivit otukt, bedrivit homosexualitet. Allt detta kommer du att stå till svars för inför Gud. Och du säger att det här är kränkande, det här är homofobiskt, det här är sårande, det sårar mina känslor. Men det kommer aldrig att såra dig så mycket eller göra så ont för dig som det gör den dagen då du står inför Gud allsmäktig, och du står på randen till det brinnande helvetet och ska kastas ner där och plågas dag och natt, evigheters evighet. Nu har du chansen att se Guds vishet i att förse sitt ord, sitt evangelium. Detta som han gjorde när Jesus dog för sådana syndare som du är. Att han utgav sin son och visade denna kärlek i att utge sin egen älskade son. Så att du inte behövde ta detta fruktansvärda straff. Utan han själv tog det straffet på sig. Tog på sig Guds vrede och blidkade Guds heliga och rättfärdiga vrede som vilade över dig, över din synd. Om du inser och ångrar din synd, för att du förstår nu, för att Gud har gjort ett verk i ditt hjärta och du förstår nu hans vishet, hur du kan helt oförtjänt, trots vad du förtjänat, få förlåtelse och evigt liv i himlen, evig glädje och lycka och härlighet på Guds högra sida för evigt. Omvänd dig från din synd och förtrösta på Herren Jesus Kristus. Se på hur han i kärlek lät sig genomborras av spikar på korset. De indrivna spikarna. Se på hans lidande, det fysiska lidandet. Och tänk vad värre det andliga lidandet, att lida Guds vrede på korset som du har förtjänat för din synd. Se detta nu. Och omvänd dig. Ångra din synd och förtrösta på frälsaren som kan frälsa dig och inte dig själv. De här visdomsorden, de är som indrivna spikar och sporrar. Och hela skriften, Bibeln, är Guds vishet och tillräcklig och nyttig för bestraffning, tillrättavisning, förmaning och undervisning och fostran i rättfärdighet. Så att syndare kan omvända sig och bli frälsta genom Jesus. Så att de som är frälsta, församlingen, kan fostras vidare och helgas. Den här visdomen och visheten kommer från Gud till oss genom Guds ord, genom den stora helen, genom ordet själv som blev kött. Ta till dig denna vishet, och om du inte är troende, ta till dig detta. Spika fast denna vishet i ditt liv genom att omvända dig och få hans död tillämpad på dig. Må Herren föda dig på nytt. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för predikaren och hans visdomsord som vi läser om i texten. Och vi tackar dig för all den vishet som du ger oss i ditt ord, i Bibeln, och alla de gåvor som du ger, framförallt din egen son, att vi har fått del i honom, vi som är troende, att vi har fått bli frälsta genom hans kors som är din kraft och din vishet, som är en dårskap för världen. Vi ber för dem som är i världen att du ska göra dem födda på nytt, bota deras onda och hårda hjärtan så att de inte är förhärdade och tror att detta är dårskap, utan att de genom, och det kan bara ske genom ditt verk, genom att du upplyser dem, genom att du föder dem på nytt, att de förstår att detta är sann vishet, att de förstår och ser din son omvänder sig och ger all ära till honom. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.